بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا سكفي إن شاء الله تعالى فوتشت سيريا من الكونر في بوك الثق الميسر som handlar om islamiska bestämmelser. Vi kommer prata om tre stycken kapitel idag, inshallah ta'ala. Det första kapitlet heter Al-Ariya, vilket betyder att man lånar ut någonting. Det andra är Ihya al-Mawat, och jag kommer förklara mer detaljerat vad det betyder för någonting, för det är lite svårt att förklara bara med ett ord. Och den tredje saken är Al-Ji'ala. Och al-ji'ala är avlöning, att man avlönar ett arbete som någon gör. Det första jag kommer prata om idag är det som kallas för al-ariya. Al-ariya. Och det är att låna ut någonting. Och det är inte samma sak som jag pratade om förut, al-ijar, vilket är att man hyr ut någonting. Att hyra ut någonting är att man ska tjäna pengar på det. Att man hyr ut sin lägenhet eller man hyr ut sin bil. Säg att du får låna min bil i en månad och du får ta, jag vill ha 1000 kronor för det, eller liknande. Eller al-ariya är att man låter någon annan dra nytta utav någonting samtidigt som själva saken är kvar. Det är dess definition. Man låter någon annan dra nytta utav någonting samtidigt som själva saken finns kvar. Till exempel att man lånar ut saker och ting som man har hemma, eller man lånar ut sin bil eller liknande utan att man tar pengar för det. Och det här är någonting som är uppmanat, och det är någonting som islam har uppmanat oss till att göra och som är rekommenderat. Allah azza wa jalla säger wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, och samarbeta på det som är gott och Guds fruktan. Så allting rent generellt som det finns godhet i och som är bra, som leder till Guds fruktan, är vi uppmanade till att samarbeta med. Så om någon är i behov av någonting så ska man låna ut den saken. Så är det rekommenderat att man gör det. Även i den suran som många av er säkert har memorerat, surat al-Ma'un, så säger Allah i slutet av suran وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, någonting som du säkert har hört i Koranen. Betydelsen av den här versen är att man hindrar folk från att låna saker som de lärde här nämner. Till exempel att man har det som har nämnts i tafsiren bland annat, att man har grannar som vill låna från en koppar eller olika kärl som man kan stekpannor eller liknande. Så vägrar man att ge dem de här sakerna. Och Allah Azza wa Jal har klandrat dem för att de gör den här saken. Att de vägrar att låna ut. Vilket tyder på att det är rekommenderat att man ska låna ut. Eftersom Allah Azza wa Jal klandrar dem som inte gör det. Så har man grannar som kommer till en och säger jag vill låna en stekpanna. Jag vill låna det här eller jag vill låna det här hem. Så ska man som muslim hjälpa till med den saken. Så länge det inte är någonting som är förbjudet som jag kommer prata om senare. Det har också kommit till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Att han har lånat saker utav folk. Bland annat en hadith som finns i Bukhari och Muslim. Så är det berättat att profeten sallallahu alaihi wa sallam lånade en häst från Abu Talha radiyallahu anhu. Vilket tyder då på att profeten sallallahu alaihi wa sallam lånade saker, och det var någonting som förekom på hans tid. Och det är som sagt någonting som är bra och rekommenderat. Däremot så måste man leva upp till en rad villkor när man ska låna någonting. Bland de villkoren man måste leva upp till vid utlåning är att både den som hyr ut och den som, eller både den som lånar ut och både den som lånar, måste vara några som ska kunna hantera situationer som jag pratat om många gånger förut. Det vill säga att man ska ha nått puberteten Eller åtminstone en ålder där man kan skilja mellan rätt och fel och veta vad man gör för någonting. Och måste vara vid sitt sinnesfulla bruk. Så det får inte vara en person som är galen och det får inte vara små barn. Så ett litet barn får inte låna ut någonting av sina föräldrar. Och en galen person får inte heller låna ut saker. För det kan hända att man lånar ut någonting som man egentligen inte hade velat låna ut om man hade varit vid sitt sinnesfulla bruk. Samtidigt som det är ett villkor att man ska äga den saken som man lånar ut. Så man får inte låna ut någon annans saker. Till exempel, man har flyttat hem till en annan person. Man har lånat en persons lägenhet. Så är man där så kommer någon granne och knackar på och säger jag vill låna det här hemifrån. Om man inte äger de här sakerna och man inte har tillåtelse att låna ut de här sakerna så får man inte låna ut någon annan saker. Utan ska man låna ut någonting så måste man först och främst äga den saken som man lånar ut. Ett annat villkor som man måste leva upp till om man ska låna ut någonting är att den saken som man lånar ut ska vara tillåten att använda. Så det är inte tillåtet att hyra ut en gitarr eller ett piano eller liknande. Eftersom det här är musikinstrument som man inte ska använda som muslim. Och det är heller inte tillåtet att man hyr ut guldkoppar eller silverkoppar som man ska dricka i dem. För det har kommit specifika förbud från profeten Sallallahu alaihi wasallam att man inte ska dricka i kärl som är utav guld eller silver. Och allting rent generellt som är förbjudet att använda sig av är förbjudet att låna ut. Och det här är en sak som är viktigt generellt, som man kan säga att det finns viss missförståelse bland vissa muslimer gällande. Till exempel att vissa muslimer tror att när någonting är förbjudet att man ska använda sig utav det själv, så blir det inte förbjudet att andra ska få använda sig utav det. Att man ska hjälpa andra att göra det. Så man ser till exempel i Sverige flera muslimer som äger restauranger där de säljer gris eller där de säljer alkohol. Man säger till dem, varför kan, säljer ni alkohol? Det är förbjudet som muslim. Så, nej, men jag dricker inte själv. Jag dricker inte alkohol själv. Jag äter inte gris själv. Jag äter det haram. Men jag säljer till andra. På samma sätt som man inte får dricka alkohol själv, så får man inte sälja alkohol till andra. På samma sätt som man inte får äta gris själv, så får man inte sälja gris till andra. Samma sak gäller här. Bara för att man själv inte använder sig av någonting. Man säger, när jag använder mig inte av det själv. Det är fortfarande förbjudet att hjälpa någon annan att göra någonting som är förbjudet. Så det är en annan sak man ska tänka på, att det inte är tillåtet att hyra ut eller låna ut någonting som är förbjudet. Sista villkoret som de lärde här nämner är att den saken som man lånar ut ska kunna finnas kvar efter att man har lånat ut det. Så man kan inte låna ut mat till någon som någon annan ska äta ut. Utan mat är någonting som man ger bort. Att ge någonting är inte samma sak som att låna ut någonting. Att låna ut någonting är att du lånar ut det och förväntar dig sen att du ska få tillbaka det. Att ge bort någonting, det har sina egna bestämmelser. Och att låna ut någonting har sina bestämmelser. Så man kan inte låna ut någonting som sen kommer att försvinna. Så att låna ut mat eller låna ut dryck eller liknande, det här går inte. Utan det är någonting som man ger bort, någonting som man säljer eller liknande. Men inte någonting som man lånar ut. Så tre villkor. De personerna, den personen som lånar ut och som lånar ska kunna hantera den här situationen, ska ha nått puberteten och de ska ha sitt sinnesfulla bruk. Och den saken som de lånar ut, som man lånar ut, ska vara någonting man äger. Andra villkoret är att det ska vara en tillåten sak som man lånar ut. Och tredje villkoret är att den saken som man lånar ut ska kunna finnas kvar efter det att man har lånat ut den. De lärda nämner att det finns en rad bestämmelser som är kopplade till att låna ut saker. Och bland de sakerna är att det inte är tillåtet för en person som har lånat någonting att låna det vidare till någon annan. Och man får inte heller hyra ut den saken. Förutom om man har fått tillåtelse av den som egentligen äger det att göra det här. Till exempel, jag lånar en bil från en person. Jag säger, får jag låna den här en vecka? Så säger han, okej, inget problem, du är min kompis, du får låna den här bilen och använda den en vecka. Vad gör jag för någonting? Jag tar bilen och så hyr jag ut den till någon annan för 1000 kronor. Jag vill tjäna mig en slant på att göra det här. Så jag hyr ut den till någon annan person och tjänar 1000 kronor. Den här uthyrningen nu är förbjuden. Man får inte låna ut den och man får inte låna ut den utan att tjäna cash. Och man får inte hyra ut den för att tjäna cash. Förutom om man har tillåtelse från den personen som man har lånat ifrån. En annan sak som är relaterad till det här är att när man har lånat någonting så är det en amana. Det vill säga att det är någonting som man är anförtrodd att ta hand om. Och det är obligatoriskt att man tar hand om den här saken. Och att man ger tillbaka den på det sättet som man fick det. Och om man skulle göra några överträdelser mot den eller vara tillkortakommande mot den här saken, så måste man betala tillbaka det man har gjort. Så att låna någonting från en person, det är någonting man är anförtrodd för. Och vi har pratat om förut hur viktigt det är som muslim att man lever upp till de sakerna man är anförtrodd för att göra. Och det är väldigt, väldigt farligt att vara tillkortakommande med de här sakerna. Så man ska vara försiktig med de sakerna som man lånar. En annan bestämmelse som är kopplad till att utlåning är att det här är någonting som kallas för aqdun ghayru lazim. Det vill säga att det är en form av ett kontrakt som man inte måste hålla sig fast vid. Det vill säga att den personen som har lånat någonting säger, här får du den här saken, du kan låna den. Om jag sen kommer och knackar på och säger nej, jag vill ha tillbaka den här grejen, då har jag rätt till det. Och den personen som har lånat någonting från den har inte tillåtelse att avbryta, kan inte säga nej, men du får inte ta den grejen nu. Förutom om man skulle dra skada utav det. Det kan vara vissa tillfällen då man har lånat någonting och just vid det här tillfället så är man behov utav det. Man kommer skadas om man blir av med den just då. Då är det en annan sak. Men rent generellt, om man har lånat ut någonting, då får man ta tillbaka den saken när man vill. De lärde nämner här också att utlåning upphör vid en rad olika tillfällen. Bland de sakerna är att den personen som äger det, om han ber om att få tillbaka det, då ska han få tillbaka det. Även om den personen som har lånat det inte har dragit nytta utav det. Till exempel, man lånar en person, han säger jag vill låna den här bilen en vecka. Så kommer man tillbaka efter en dag och säger jag vill ha tillbaka bilen, jag behöver den nu. Säger jag, men vadå, jag har inte dragit nytta utav den, den har bara stått i garaget hela tiden. Fortfarande, du har lånat den av mig och det är inte samma sak som att jag har hyrt ut den. Hade man hyrt ut den hade betalt pengar för en vecka, så skiljer det sig, det har vi pratat om förut, om bestämmelsen som är kopplade till det. Men nu har man bara lånat den, och man har inte betalt pengar för det, och man har inte köpt den, så då har man inte rätt att hålla kvar den heller. En annan sak som får utlåningen att upphöra är att man har slutat dra nytta utav den saken. Då ska man ge tillbaka det. Så till exempel, man ska ha en syster ska ha en stor systerträff och bjuda massa personer. Så har hon fått låna kastruller utav sin granne. För just den här träffen. Dagen efter när hon har diskat dem och allting är färdigt, då ska hon lämna tillbaka dem. Hon ska inte hålla kvar dem efter det. För hon har lånat dem för ett syfte. Så fort man är färdig med det här syftet så ska man lämna tillbaka den saker som man har lånat. En annan sak som får utlåningen att upphöra är att tiden som man har lovat att ge tillbaka den till upphör. Så man säger jag ska låna tillbaka, jag ska låna den här bilen en vecka. När det har gått en vecka då ska man lämna tillbaka den. Och man ska inte hålla kvar den saken efter. För tiden har upphört och då ska man inte längre hålla kvar den. Förutom om den personen ska ge tillåtelse. För annars så ska man ge tillbaka den direkt. En annan sak som är kopplat till det här med utlåning är att man får dra nytta utav den här saken som man har lånat. Så man får dra nytta utav det själv. Och den personen som har samma person som en själv. Till exempel att en man går och lånar från grannarna kastruller. Då får han använda sig av kastrullerna och självklart hans fru får också använda sig av kastrullerna. Men som vi sa tidigare så ska inte han i sin tur utan tillåtelse av den som han har lånat ifrån gå och låna ut det till andra. Så det här får man bara göra om man har tillåtelse från den som man har lånat saken ifrån. Det här var några bestämmelser som är kopplade till att låna utlåning. Andra saker som de lärda tar upp efter det här är det som kallas för Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat. Det här är en ganska häftig sak som existerar i islam. Som tyder på att islam uppmanar oss till att arbeta. Och till att kämpa för att tjäna ihop pengar till oss själva. Och inte att man ska sitta hemma och vara en soffliggare. Och inte jobba för sina pengar. Och ta pengar från socialen. Eller leva på att andra ska betala för ens uppehälle eller liknande. Utan islam uppmanar till arbete och att man ska kämpa och sträva. Det här Ihya'l Mawat, det betyder är att om det finns en jordplätt någonstans som ingen äger. Om man kommer då till islam, enligt islamiska bestämmelser, om man kommer till den här jordplätten och börjar plantera eller ta hand om den här jordplätten, då äger man den efter. Okej. Okay. Förr i tiden, till exempel under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid, och det kan mycket väl vara så att det är så i vissa länder idag, jag vet inte hur det är, men då kunde det vara stora jordplättar som ingen ägde. Staten ägde dem inte, det var ingen specifik ägare som hade köpt marken eller liknande, utan det var bara en jordplätt som fanns någonstans. Då kunde det komma personer och ta hand om den här marken och börja få det att gro och så vidare. Och då räknades det som man ägde den här marken efter att man hade gjort det här. Nu är det inte på samma sätt till exempel i Sverige. I Sverige så tror jag att i princip all mark, om det inte är så att all mark är ägd utav någon. Antingen är det utav staten eller så är det utav företag eller så är det utav privata ägare eller liknande. Så det är inte så att man bara kan gå ut någonstans ute i skogen och börja plantera eller gå ut i en åkermark någonstans och börja plantera och säga att i islam så har vi lärt oss att vi ska göra det här som kallas för Ihya al-Mawat. Men skulle det vara ett land som fortfarande är så att det finns mark som inte är ägd av någon så är det här någonting som är uppmanat. Och det leder till att markplättar börjar brukas. Och det kommer igång, ekonomin kommer igång mer och jordbruket i landet kommer igång mer. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har pratat om det här. Och han har sagt, men ahya ardan maytatan fahiya lahu wa laysa li'irqi dhalimin haqq. Det vill säga att den som återupplivar en mark som är död äger då den därefter. Men den personen som tar sig in på någon annans mark och börjar och börjar plantera saker på någon annans mark så har man ingen rätt till det utan man är en förtryckare när man gör det. Så det här handlar då som sagt om mark som ingen äger. Och att göra det då vid det här tillfället, att man börjar ta hand om den här marken är någonting som är uppmanat i islam. Och det är rekommenderat för profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som är berättad av Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Men Ahya, nej, den här haditen finns i Darimi, men jag. Darimi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, men Ahya ardan maytatan falahu fiha ajr, وما أكله العوافي فهو له صدقة. Den som återupplivar en död mark kommer att få belöning för det. Och det som al-awafi äter utav kommer man få belöning för. Al-awafi, som de lärde har förklarat, det är allt levande. Vare sig det är människor, eller fåglar, eller djur, eller liknande. Så om man skulle göra den här grejen, man skulle komma till en jordplätt och man skulle börja bruka den här marken, måste göra ett jordbruk utav den. Om det sen skulle komma ett djur som börjar äta från de träd man har planterat eller liknande, så får man belöning för det. Så i islam så är det uppmanat att man inte bara ska ge välgörenhet till människor, utan även ge välgörenhet till djur. Så har man ett jordbruk som djur äter utav, så får man belöning för att göra det. De lärda har nämnt att det finns två stycken huvudvillkor för att kunna göra den här saken. Och det första är att det är ingen annan som ska ha ägt den här. Och om man gör det så är det förbjudet att man tar över den personens markbit, förutom man har tillåtelse för att göra det. Och det andra är att den som ska göra den här saken ska vara en muslim, om det är ett muslimskt land. Så det här gäller i muslimska länder, så gäller det för muslimer, och det är villkoret för att man ska göra det. Tillvägagångssättet som man kan göra den här ihya, att man ger liv till marken, det kan göras på olika sätt. De lärda har nämnt till exempel, om man bygger en mur runt omkring marken, en stark mur som är klar och tydlig, så räknas det som att man äger den här marken. Så man kommer, man åker ut någonstans, om det skulle då vara så i ett muslimskt land fortfarande, så åker man ut och man bygger en mur utöver markbit som man har hittat. Bygger en mur för den, har man gjort det så räknas det som att man äger den. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Men ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Att den som bygger en mur runt en markbit, så äger man den här markbiten. Hadithen är berättad av Abu Dawud, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Ett annat sätt är att om det finns då sån här död mark som ingen äger, om man gräver en brunn till den och det kommer fram vatten till själva marken, så räknas det som man har gett den liv. Och samma sak om man skulle gräva som en flod. Om man skulle gräva som en flod till den, så räknas det också som man har gett den mark. Som till exempel, det skulle finnas en sjö längre bort, så drar man en flod, som man gräver en flod hela vägen fram till marken, så det kommer fram vatten till den, så räknas det som man har gett den liv. Ett annat sätt som man kan göra det är att man börjar plantera träd. Så man kommer till en markbit där man märker att det är bördig jord, så kommer man börja plantera träd på den platsen. Så räknas det som att man har gett en liv. Eller om det fanns träd där innan, men de höll på att dö eller de var dåliga på något sätt, så man ger dem liv igen, så räknas det också som man har återupplivat den här markbiten. Vissa av de lärda säger att det inte bara behöver vara just de här sakerna. Det behöver inte bara vara att man gräver en brunn, eller att man bygger en mur, eller att man gräver en flod dit, eller att man börjar plantera träd. Så de säger att allting som räknas enligt traditionen i landet som att man har gett en liv, så har man gett en liv. Så har man gett den här markbiten liv. Och det här går tillbaka till en grundprincip i islam som kallas för al-ada muhakkama. Det vill säga att det är traditionen i landet som bestämmer. Och det här handlar om när det har kommit vissa generella bestämmelser i islam som har lagt generella regler, så Men de har inte specificerat hur någonting ska gå till. Då kan man gå tillbaka till traditionen i landet för att bestämma den saken. Till exempel här, profeten sallallahu alaihi wa sallam har uppmanat till att man ska ge liv till marken. Och han har sagt i en av haditherna att den som bygger en mur runt omkring den här marken, så kommer man att äga den. Men han har inte sagt att det inte går att göra det på andra sätt också, eller att det här är det enda sättet. Då säger de lärda, eller flera av de lärda, att allting som då räknas som att man ger liv till marken, så äger man den därefter. Man går tillbaka till traditionen i landet. Så om det är så att traditionen i landet, det räcker med att man har satt ett stängsel runt omkring det, så räknas det som man har gjort det. Om det är så att man har byggt en liten stuga där eller vad som helst, så räknas det som att han har gjort det. Eller att man har börjat plantera på det eller liknande. Så det går tillbaka till traditionen i landet. Och islam är en religion som är anpassad för varje tid och varje plats. Och därför har traditionerna i landet, i de länderna som människorna bor i, fått en väldigt hög status. Och i många tillfällen så går man tillbaka till traditionerna i landet så länge de inte går emot islam. För att människor är väldigt bundna vid sina traditioner. Så i många saker, så länge det inte går emot islam, så är det uppmanat i islam att man går tillbaka till traditionen. Och det finns till exempel många saker, det kommer vi prata om senare, vi pratar om äktenskap. Många saker som är relaterade till äktenskap och vad som räknas som bra äktenskap och vad som räknas som dåligt och så vidare. I islam finns det generella regler att mannen ska behandla sin fru på bästa möjliga sätt. Och att frun ska behandla sin man på ett respektabelt och ödmjukt sätt, och hon ska ge honom hans rättigheter och så vidare. Exakt varje specifik sak, hur det ska gå till, hur mannen ska vara med sin fru, hur frun ska vara med sin man och så vidare. Det här finns inte specifika bestämmelser om varje grej. Hur maten ska lagas, eller hur mannen ska göra si, eller hur mannen ska göra så. Utan då går man istället tillbaka till traditionerna i landet. För att människorna skiljer sig mycket i sina traditioner. Och man håller sig väldigt fast vid sina traditioner. Och det gör det lätt för människor. Så länge det inte är dåliga traditioner som går emot islam. Eller som är förtryckande traditioner eller liknande. Så det här är en viktig grundprincip som jag, inshallah ta'ala, kanske kommer prata mer om senare, som man bör känna till i islam, att när det finns generella regler så går man tillbaka till traditionen. Men självklart, man ska inte bara praktisera det hejvilt hur man vill, utan man måste se vad de lärde, hur de har förklarat det och så vidare. Det finns några bestämmelser som är relaterade till det här. Och bland de sakerna är att när man väl har gjort det här, man har gett liv till den här marken. Man har satt en mur runt omkring, man har grävt en brunn, man har börjat plantera på marken och så vidare. Efter det så äger man enligt islam den här marken. Så det är inte tillåtet för någon annan att komma dit och ta över ens mark till exempel. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, men ahya arden meitaten fahiya lahu. Att den som ger liv till en död markbit äger den därefter. Så efter det så har man rätt att sälja den här marken. Man har rätt att ge bort den. Ens arvingar, de ärver den från den och så vidare. Så alla de bestämmelser som är kopplade till att man äger det. Äger någonting kan man applicera till det här. Och som sagt, det här är någonting som leder människor till att kämpa och sträva. Man blir inte en soffliggare när det är så här. När man känner till att om jag går ut och jag börjar ta hand om den här marken och jag börjar odla och plantera och göra saker där, då kommer jag äga den efter. Då kommer man inte bara sitta hemma, utan det kommer leda till att man strävar och man kommer kämpa mer, och det kommer komma igång med jordbruket. Det kommer grävas fler brunnar och så vidare och så vidare. Så det är någonting som får igång ekonomin i landet när det sker på det sättet. De lärde säger också att det är tillåtet för ledaren i landet att dela ut vissa markbitar för de som kommer att ta hand om dem. Så om det är ett land som är, har, det är bra jordbruk där till exempel, så kan ledaren i landet dela ut till olika personer, om personer har företag eller liknande. Så säger man, den som tar hand om de här hektaren utav mark, den kommer att äga det. Och det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde, som har kommit till hans sunna i en hadith som är berättad utav Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så det kommer att profeten sallallahu alaihi wa sallam delade ut markbitar i Hadramaut, som är ett ställe som ligger i Yemen. Så det kan också ske på det här sättet, att ledaren i landet delar ut markbitar till de personer som finns i landet, om de kommer att ta hand om dem. Och det är också ett sätt som kommer leda till att ekonomin i landet snurrar mer. Sista saken jag kommer ta upp idag, inshallah ta'ala, är det som kallas för el-ji'ala. El-ji'ala, vilket jag översatte som avlöning. Det betyder att man specificerar en specifik lön för ett specifikt arbete, oavsett vem som gör det. När jag säger avlöning, så är inte det samma sak som att få lön. Att få lön, det är att man jobbar på ett jobb. Man jobbar till exempel som en ingenjör på ett jobb. Då har man en specifik arbetsplats, man är ingenjör, man jobbar på det här stället. Man kommer få si och så mycket i lön för varje månad. Det här är att få lön, det här är en annan sak. Det jag pratar om här, det är avlöning. Och det är att man specificerar en specifik lön för ett specifikt arbete, oavsett vem som gör det. Till exempel, jag har tappat bort min bil, eller jag har tappat bort, jag har ett husdjur eller liknande som har sprungit bort. Så sätter jag upp, vem den än är som hittar den kommer att få 1000 kronor från mig. Den som hittar mitt bortsprungna djur, eller den som hittar den här grejen som har försvunnit från mig, kommer att få si och så mycket pengar. Eller den personen som städar min lägenhet för att den är så smutsig kommer att få 1000 kronor. Eller den personen som hjälper mig att flytta idag kommer att få 500 kronor. Och så vidare. Det här är det som kallas för el-ji'ala. Och det här är det som har nämnts bland annat i Surat Yusuf, i den kända historien som jag tidigare tagit upp till tidigare tillfället. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيدٍ. Att den som kommer med den här saken kommer få en kamellast full utav saker som belöning. Så han sa att den som hämtar den här saken till mig, en specifik sak till mig, kommer att få som belöning för det en hel kamel som är lastad med saker som belöning. Så han bad om ett specifikt arbete och han satte ut en specifik belöning för att göra det här arbetet. Det har också nämnts i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, en hadith som berättat Abu Sa'id al-Khudri i Bukhari och Muslim, att vissa av profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare var ute utomhus på någonstans ute på en resa. Så gick de förbi en arabisk klan eller någon klan eller något folk som var på en plats. Så bad de dem att de skulle få mat eller liknande. De bad dem att de skulle, om deras gästvänlighet, så vägrade de att ge dem någonting. Han som var ledare för den här klanen eller det här folket, han blev biten utav en skorpion eller någonting. Så han sa till sahabas, finns det någon utav er som gör ruqya? Det vill säga, kan genom att man läser någonting för honom så kommer man att bli av med den här sjukdomen. De brukade förr i tiden i jahiliya, när de gjorde ruqya så kanske de använde sig utav, ibland kunde det vara sihr kanske, eller så använde de sig utav olika formler som de sa eller liknande, som de trodde att de skulle bli friska igenom. Då sa sahabas, men i islam när man gör ruqya så gör man det antingen genom att läsa Koranen för en person eller genom att man läser olika former av dua eller zikr för personen. I alla fall, sahabas de sa till personen, de sa ja, vi kan göra ruqya på dig, men vi kommer inte göra det förutom om vi får en avlöning för det vi gör. Så sa han, ni kommer få en del utav ett får som mat som ni kan äta. Då gick den här sahabin och läste surat al-Fatiha för personen som hade blivit då biten utav en skorpion eller vad det var. När han läste surat al-Fatiha för honom så blev han frisk. Subhanallah, det är verkligen otroligt hur Koranen kan ha effekt med de här sakerna. Jag har varit med om det själv många gånger. Det har varit sjuk på olika sätt och även sett med andra personer. Så läser man al-Fatiha, läser andra delar av Koranen så blir man av med den saken som man har fått. Och det är någonting som Allah azza wa jalla har gjort med sin bok. Som gör att man kan bli frisk genom saker och ting som man annars inte kunde tro att man skulle bli frisk genom. I alla fall, den här saken hände. Så de hämtade det här fåret som de hade lovat att ge honom som belöning. Avlöning. Så sa sahabas, vi kommer inte ta den här saken för ens vi frågar profeten sallallahu alaihi wasallam om det var korrekt det vi gjorde. Så de åkte tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, khudu minhu wadribu li ma'akum bisahm. Att ät från det ni har tagit och ge mig en del utav det. Profeten sallallahu alaihi gjorde det för att visa att det verkligen inte är något problem överhuvudtaget att göra den här grejen. Vad är då beviset från det här? De sa att vi kommer endast göra ruqya på dig om du ger oss någonting att äta. Så de satte som ett villkor för att göra en specifik handling att de skulle få en specifik belöning. Och den specifika belöningen var då att de skulle få ta del av den här maten. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till att det här med ji'ala. Och bland de sakerna är att den personen som utropar att han kommer ge en speciell avlöning för att göra ett arbete måste vara en person som är sahih tasarruf. Och det är det vi har pratat om tidigare. Att man måste vara med sitt sinnesfulla bruk och man måste ha nått puberteten. Och den personen som ska utföra arbetet måste vara en person som klarar av att göra den här saken. Så om man till exempel säger, den som lagar min bil kommer att få 1000 kronor. Då måste den personen som ska laga bilen och ta på sig den här uppgiften vara en person som har någonting, har koll på bilar, åtminstone vara mekaniker eller har koll på hur man fixar bilar eller liknande. Och det kan inte bara vara vem som helst. Så den som ska ta på sig att utföra arbetet måste vara en person som har kapabilitet att kunna utföra arbetet. Och den som tar på sig att avlöna, att ge en lön för den här grejen, måste vara en person som då är sahih tasarruf, vilket betyder att man ska ha nått puberteten och vara vid sitt sinnesfulla bruk. Andra villkoret är att den handlingen man ska göra ska vara tillåten. Så det är inte tillåtet att man till exempel anlitar en person för att tillverka alkohol. Så man säger att den som kan fixa hembränt till min fest som jag har i helgen kommer att få 1000 kronor. Den som fixar hembränt till helgen, till festen jag ska ha, får 1000 kronor. Det här är någonting som är förbjudet och det är inte någonting som är korrekt. Och den som gör det har inte rätt att ta emot pengarna. Och den som ska ge bort pengarna har inte rätt att ge pengarna till den personen. För det är någonting som är haram. En annan sak som de säger är att man inte ska specificera en specifik tid. Till exempel om man säger att den som hittar min katt idag kommer att få så här mycket pengar. Utan man säger det generellt. Den som hittar min katt när det än kan vara kommer att få 100 kronor. Men man ska inte specificera det med en specifik tid. Fjärde bestämmelsen som är kopplad till den här frågan är att det här är det som kallas för aktun ja'iz, och det är tillåtet för båda parterna att avbryta det. Så om man till exempel tar på sig att göra ett arbete, man säger om du fixar min bil så kommer du få 1000 kronor. Så börjar jag fixa bilen, så säger jag nej, jag pallar inte att göra det här längre. Det är knas, jag har inte tid, jag måste dra hem. Då kan man avbryta det från den personens sida, den personen som har tagit på sig att göra handlingen. Den personen som har sagt att du kan göra den här saken, han har också rätt att avbryta det. Så om man säger till exempel, om du lagar min bil så kommer du få 1000 kronor. Så börjar han laga hans bil och håller på att fixa med det, och så säger han nej, jag tycker inte du jobbar bra. Eller jag måste dra härifrån, det funkar inte. Då har han också rätt att avbryta det. Men då måste man ge lön, så pass mycket lön som han har rätt att förtjäna för det jobbet han har gjort. Så det är så att en bilmekaniker, han jobbade med en hel timme. En bilmekaniker har rätt att få 200 kronor i timmen. Då måste han ge honom 200 kronor för det han har gjort. Så om det är den personen som har tagit på sig att avlöna, om han väljer att avbryta mitt under arbetet, då måste han ge så pass mycket lön som en sån sorts person förtjänar att få för så pass mycket arbete. Om det är så att timlönen för det här arbetet har varit 100 kronor och han har jobbat i 3 timmar, och så ska han få 300 kronor för det här. Och så vidare. Men den personen som har tagit på sig att göra arbetet och sen avslutar han mitt i, då har han inte rätt att få några pengar för det han har gjort. För det är han själv som har avslutat det. Som han ställer sig och börjar fixa med hans bil, han håller på en timme. Och säger nej, jag vill inte hålla på med den här bilen, jag pallar inte längre. Och så säger han, du har inte fixat bilen, men jag vill fortfarande ha lön för det här. Han har inte rätt att ha lön för det. För det är han själv som har avslutat arbetet. Det här var allt för det som har med LGL att göra. Och i och med det så avrundar jag den här dagens lektion. Där jag pratade om 3 stycken saker. Dels det som kallas för al-ariya, att låna ut någonting. Det som kallas för ihyal mawat, det är att man ger liv till död mark så att man börjar plantera där. Och 3rd saken är al-ji'ala, vilket är avlöning. Och det var allt för den här gången. Sallallahu alaihi wa sallam.